I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Totosvenskan är sponsrade av C-more. Det är vi oerhört glada med. Nu är ju den svenska bollen äntligen igång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert C-more-abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superettan som rullar, så finns ju även Serie A, La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett C More abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffar. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer ifrån Beck också, vilket många där ute älskar. Jag är såklart en utav dessa. Så att in och skaffa er ett C More abonnemang. Vi från Totosvenskan säger stort tack till just C More.
Intervjun fortsätter åka land och rike runt. Den här gången har vi landat i vår egen studio på K26, för det är dags för Stockholms lag och specifikt BP och specifikt Amadeus Sögård. Välkommen.
Tusen tack.
Det är jag och min kompis Josip som gör det idag.
Exakt, bara så här inplockad från gatan, lite random. Så jag bara, men du ser trevlig ut, sa ingen någonsin, men jag är ändå här.
Ja, men jag glömde hur skönt det är med Stockholms lag ibland, att jag frågade så här, när ska vi komma ut till liksom Grimsta så där, och de var så, nej men han kan ju komma till er. Jag bara, ja. Är det sant? Här har jag suttit i någon jävla bil och harvat till Varberg och Mjällby och skit, och nu får jag äntligen liksom bara ta en kort promenad. Så det känns ju underbart. Jag tänkte att vi har ju vår liksom faktaruta, vi ska gå igenom och sånt. Mm. Men att vi direkt städar av att vi klarar av Carola och Runar-biten snabbt i början.
Vi tar den snabbt då.
Ja, för den måste ju... Vi har pratat lite med folk som gästat om att så här, det finns vissa ämnen man är trött på. Men du måste ju vara så himla, himla trött på att prata om att du har föräldrar nu.
Nej, men det är fantastiskt att prata om. Varje gång. Nej, nej men vi drar den bara. Det är inget
ja, men för... Jag gissar, vi pratade lite om det innan, att du kommer ju från, det ska vi gå in mer på sen, men kanske Sveriges mest liksom kända kull i ett lag någonsin. Alltså 98-kullen i BP, där varenda talang kändes det som var från samma kull. Liksom. Mm. Men då när man pratade om den som supporter från annat lag, då var det alltid, redan när ni var så här 14-15 så började ni bli kända. Liksom. Mm. Och då var det alltid så här, de har de här sex talangerna och Carolas son.
Ja, exakt.
Liksom.
Exakt.
Hur var det egentligen att bli refererad till som sonen snarare än talangen? Alltså kände man mycket att jag är fan också en av de här talangerna och fotbollsspelarna liksom?
Det är ju, mer eller mindre så har det ju alltid varit mer sur om det utifrån än vad jag har sett på det själv liksom. Och sen fattar jag att det är ju det enklaste att benämna mig som när man inte känner mig eller har någon koll på mig. Gjorde väl ni också när ni gick inom BP inför Allsvenskan?
Jo.
Ja. Det är så klart.
Så platta är vi ändå.
Ja, jag menar det. Och därför är det ju enkelt att bara säga, Carolas son. Och så här, ja, det gör jag det. Alltså så här. Och kunde inte önska mig en bättre uppväxt och barndom liksom. Sen har det bara varit för mig att förhålla mig till det. Men det är ingenting som jag gått runt och tänkt på eller känt såhär, shit vad jobbigt det är liksom.
Nej, men så det, man har liksom kunnat tugga på och så får det pågå på
utsidan.
Ja,
men exakt.
Liksom.
Och sen så blir det väl lite såhär, vad ska man säga? Men det blir väl lite det som du säger, att så här, det blir ytterligare en grej att förhålla sig till, att såhär, men är han verkligen bra på fotboll? Eller såhär, han kan ju spela fotboll trots att han är liksom, hans föräldrar är Rune och Carola liksom. Det är så här. Ja, jo. No shit typ.
Det är ingen motsägelse.
Nej, lite så. Men det var väl vad det var. Jag känner lite så här, jag är 25 bast, jag är inte 12 liksom.
Nej, det är det jag tänker också, att det är en himla skillnad för 10 år sedan eller nu. Men det jag tänker där är att i mitt huvud borde det snarare vara något som har hjälpt än hjälpt. För att som du säger, att folk kan säga så här, är han med för att han är bra på fotboll eller är han med för att han är liksom kändisunge? Mm. Jag tänker att det snarare är liksom ett motstånd än en hjälp. Liksom.
Den var ju ständig. Alltså alltid. Såklart. Och det blev väl också lite den här, det var ju också när man var yngre. Men sen så blir det ju samtidigt så här, men det är klart att jag någonstans inombords också känner bara, hej, jag vill också, jag vill visa att jag är bra på det jag håller på med. Eller åtminstone ok. Liksom. Bara för att folk har förutfattade meningar eller lite fördomar om att så här, ja, det blir vad det är.
Fanns det glidningar liksom redan då på den tiden? Om ni var och säger spela Sankta när ni är liksom 13, 14, 15 och bara så här, okej. Okay, men
jag tror ingen vågade säga det så, men det var väl mer eller mindre att vet så här, det var mycket i efterhand man hörde när man växte upp typ. Så här, hur någon tränare bara så här, typ så här, det är så kul att du fortsatte bla bla bla. Det var ofta föräldrar kom fram till mig och sa, den här Amadeus, är han verkligen bra? Eller spelar han bara i BP:s första lag för att han har kända föräldrar? Typ.
Mm.
Så det nådde inte mig då, vilket kanske var skönt. Utan det är mer i efterhand man fått höra såna här små grejer. Men det är så här, hej, alltså, det är liksom, det är ingenting jämfört med vissa andras liksom, bakgrund eller liksom, motgångar. Så för mig har det absolut inte varit en motgång. Det är bara återigen en sån här grej att man vill kanske bevisa lite extra liksom.
För mig så, det som jag tycker är kanske intressantast med det, det blir sista uppväxtfrågan då, sen ska vi in i faktarutan, det är att jag kommer ju från ett komiker stand-up-håll, och då har ju din far alltid varit en skämtreferens.
Ja.
Alltså han har ju varit någon som komiker har skämtat väldigt mycket om. Alltså om Bettner är på tv så skämtar han om Runas ögon. Liksom.
Det är typ det enda namnet jag vet har gjort mycket sånt.
Ja, men han har liksom varit någon slags konstig skämtreferens sådär.
Ja.
Hur har det varit att förhålla sig till? För att han nämns ju ändå som någon slags rolig filur liksom, väldigt ofta.
Jag tror att så här, känner man mig eller oss också för den delen, så är det så här, man lär sig ganska mycket om att självdistans är key liksom. Och att kunna skämta om det också. Det avväpnar ju lite också. Om jag kan börja skämta om liksom farsans fängelsestraff eller när morsan kastar en kruka från scenen, alltså sådana grejer liksom, om du själv är den som skämtar om dig i ett rum så avväpnar du det ganska snabbt. Och det kom jag, det gjorde jag ganska tidigt, för jag märkte att det funkar, för att folk runt om bara shit, nice, han kan garva åt det, eller han kan skämta om det liksom. Så det var nog en sån grej som jag lärde mig, så okej, men det är bättre att jag drar upp det först i rummet och driver om det. Så att det har typ mer varit så att jag också använt från ett liksom humoristiskt perspektiv typ. Det är väl typ det enkla svaret jag kan ge.
Ja, men det är perfekt, alltså det här kort kille som själv drar alla kort kille skämt direkt så att ingen annan kan skämta om
nej,
det.
Men lite så. Och så har det verkligen varit. Alltså, så var det ju direkt liksom. Och så har det alltid varit på sistone när det står någonting, då drar man det själv liksom.
Mm. Har du känt liksom, Bettner har dratt någon svada om farsan och bara
det har inte, alltså det har inte nått mig. Jag har bara sett i efterhand att det har väl varit någon grej. Och sen är det ju omöjligt att liksom inte se någonting.
Ja.
Men jag menar, ifall det bidrar till att någon annan blir framgångsrik så, så blir det.
Men du har inte tänkt liksom att Bettner drar ett skämt och så bara, fan vad dåligt skämt. Så är han ju inte alls.
Nej, alltså han är säkert svinskön och asbra på det han gör.
Ja.
Men jag fattar ju liksom att farsan då kanske främst. Jag menar, att för många bara så här, vem är det här? Och då väljer man att skämta om det eller man kanske gör någonting liksom.
Mm.
Men för mig är det ju farsan liksom.
Exakt.
Det hade varit jävligt roligt om den här intervjun landade i att du var så, folk ska sluta skoja om min far. Alltså att du satt här och lackade.
Ja, exakt.
Eller ännu bättre, ger Magnus Bettner tips.
Ja, exakt. Så
här, om du ska skämta om
här
farsan.
Här har du one-liners.
Exakt, eller bara droppa så här. Men nästa gång så tryck på de här grejerna, exakt, för det här är faktiskt sant.
Det här gör en lack på riktigt.
exakt. Så.
Vill du ta oss in i faktarutan så tar vi det därifrån.
Yes, vi kör på ganska fort, eller ganska rakt på sak. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn.
Amadeus, Josef, Amma, Amme, Sögård.
Amma och Amme utgår jag från är smeknamnen.
Ja.
När kom de eller har alltid varit där?
Amma är mer i fotbollsrum. Ja. För att det är tröttsamt att skrika Amadeus varje gång.
Mm.
Och Amme har mer varit lite bland barndomspolare typ.
Mm.
Josef får mig också in på en fråga jag ville ställa sen. Mm. Men hur kristen är du? För du har ju haft en troende uppväxt då. Mm. Är du troende?
Mm. Jag har en liksom egen tro och relation med Gud liksom.
Ja men nice. Mm. För det känns som att om man kommer från det så backfirear det eller så hänger man på liksom.
Oh ja. Och det är väldigt många folk liksom skadas av det. Och få se liksom, vad ska man säga, kyrkans dåliga sidor och det, ja, trons dåliga liksom, kanske bara dåligt skit liksom. Jag har liksom varit väldigt skyddad från det, så det var skönt.
Du har din tro, men är du en del av någon liksom församling eller?
Nej, jag försöker gå till kyrkan när vi kan liksom. Alltså det är också väldigt mycket så här. Vi spelar i helger liksom. Så att jag har alltid typ mer eller mindre i sådana sammanhang alltid varit en sån typ så här, lite så här turisten typ.
Mm.
Kommer när jag kan, för att jag har varit så mycket utanför liksom. Men det har varit nice.
Ja, du är inte så bra på att respektera vilodagen då.
Exakt.
Ofta match.
Exakt. Ja.
Men ju den, alltså gudstron och den liksom religiösa resan då, har den alltid, jag förstår att den har funnits, men har den alltid varit liksom slow and steady, eller har det gått i perioder, eller har du vacklat någon gång?
Det är klart att det är perioder där också. Alltså skulle man ju säga annat är man ju bara robot liksom. Jag tror att om man utger sig för att ha en tro, så måste man också liksom vara ärlig med att säga att man går igenom perioder där ibland känns det svinnice, ibland känns det ingenting liksom. Och bara säga så här, det är som att du typ så här, köper en biljett och sen så har du den för alltid liksom. Så det är lite så här, du går ju upp och ner som livet generellt liksom.
Mm.
Så ibland är tron starkare, ibland är det svagare, men det är oftast upp till en själv liksom.
Mm. Har den varit en hjälp i karriären? Jag tänker att den kan vara både liksom, ja, men en tröst när saker går åt helvete, eller liksom något som bär en när saker går bra så där.
Oh ja, det är absolut. Jag brukar, det är liksom, det är lite där jag kan liksom lägga mitt ankare och sen så, och liksom bygga på en stadig grund liksom. Det känns lite som jag menar, om man ska kasta sig med massa så här referenser, så här Hörnsten och Klippan och hit och dit, men det blir lite så. Alltså det, oavsett hur löket det låter liksom, så är det ju, det blir liksom någonstans att man kan drifta runt lite, men man tappar inte helt, för att man har en ett ankare eller liksom någon stadig grund att stå på liksom.
Mm. Vi kör vidare med rutan. Det var bra, bra sidebar där. Du kommer ifrån?
Stockholm.
specifikt?
Jag vet inte. Jag har bott överallt. Alltså. Ja.
Men om du ska kategorisera någon del av stan?
Då får jag säga Bromma är mitt hem.
Mm. Och du bor nu?
Kungsholmen.
Du bor, har du någon konstellation själv?
Med min tjej.
Mm. Och om vi ska liksom, om vi ska rabbla ditt CV här, om du skjuter brett, hur ser det ut?
Oj, alltså alla jobb.
Ja, eller jobb, alltså, det kan vara jobb, det kan vara fotboll CV, det kan du bestämma själv.
Jag var ju BP upp till från att jag var 7 år egentligen, fram tills jag var 19. Skador, åkte på en knäskada när jag var 18 och så rehabade jag hela vägen när jag var till 19 och sen gick jag till Frej, numera HTFF. Så var jag i Frej 2 år och sen efter Frej gick jag tillbaka till BP och så har jag varit där ever since. Och sen förutom fotbollen så har jag väl knegat mat hem ibland, främst under tiden i Frej. Jag tjänade typ 2 smörgåsar i månaden. Och sen så jobbade jag lite på ett, vad heter det? Det heter Rent a Husband. Då körde man så mat åt Foodora typ. Mm. Ja, det är typ det jag gjort.
Mm. Du har ju musikkarriären, eller släpper ju musik också.
Ja,
hur mycket satsar du på det och hur mycket är det något du vill göra mer av?
Det var under corona så blev det ju sjukt mycket fritid liksom. Någonstans där och då så hade jag gjort musik under en period och sen så spelade jag faktiskt upp det för min fotbollsagent och sen så sa han okej, men nu lägger du ner det här i mathemjobbet och sen så sitter du i studion när du inte spelar fotboll liksom.
Mm.
Och jag bara, fine liksom. Och jag kände väl någonstans också att jag bara, okej, men jag tycker att det här är nice och ifall det kan hjälpa mig på fotbollsplanen, grymt liksom. Och det är verkligen någonting jag känner att det har gjort, att musiken för mig har blivit någonting att så här, kreativt uttrycka mig, men också få mig att för några timmar så här, kunna koppla bort allting runt omkring och det funkar grymt för mig. Och sen som du säger så jag släpper musik och vill liksom att musiken jag släpper också inte ska liksom genomsyra fotbollsspelar musik eller så här. Det här är någon som gör lite på fritid, utan när jag väl släpper någonting så vill jag att det ska vara riktigt bra. Liksom. Så att för mig har musiken verkligen funkat som ett lite som terapi. Typ.
Kom det, alltså, när du började, jag kommer ihåg, det var liksom lansering och det var nyhetsmål.
Ja,
och
just det.
Fan och hans moster.
Ja, kände du, allt där. Alltså.
Ja, kände du, liksom, kom den här diskussionen upp att ja, okej, nu ska han gå i morsans vatten och nu får han en gräddfil där.
Jo, men det är klart att folk tyckte det. Ja. Och garv åt att jag spelade i divet när jag släppte den där, så jag köper det. För det var ju riktigt, alltså när jag var tillbaka nu, på det nu så var bara, what? Liksom, att vi gjorde det där då, det känns som att det är så här 10 år sedan. Mm. Men det är fortfarande ganska nära i tiden när man tänker efter. Men jag känner mig helt annorlunda nu än vad jag gjorde då. Dels för att jag är på en bättre plats med min fotboll, men också för att så här, personligen har jag tagit ett större resa. Liksom. Men det är klart att när man kastas runt i den där bubblan så märker man ganska snabbt att okej, shit, det här kan typ konsumera en ganska snabbt. Så vi valde att pausa liksom, allt det där lite, vilket var klokt.
Mm. Jag tänker på det du säger med att få liksom ett kreativt utlopp på fritiden utanför fotbollen eller vad man ska säga.
Yeah.
Vi har typ pratat med både Jakob Ortmark som håller på och målar tavlor och sådär. Och även Stefano Vecchia som också gör musik.
Mm.
Alltså, tror du fler fotbollsspelare skulle kanske må bra av att upptäcka annan kreativitet än fotboll? För bilden är ju att väldigt många fotbollsspelare bara går hem och spelar FIFA eller tränar. Ja, sådär liksom. Att, skulle det kunna vara bra psykiskt för, liksom, för andra spelare att också upptäcka andra kreativa saker? Liksom?
Mm, nej men absolut. Jag menar, det är väl ganska vissa, det finns väl de som pluggar och sådär, men det är ju mer liksom köttigt och mer tröttsamt än att liksom uttrycka sig kreativt, tror jag. Jag tror absolut det är asnice och Game of Warzone liksom, men det kanske inte liksom är det som gör så att du hittar det där utloppet för någonting annat. Så att kreativiteten är någonting som är jätteviktigt för mig. Och jag tror att många hade mått bra av att så här, okay, men koppla bort huvudet några timmar från fotbollen. För annars blir det som att du bara tänker på fotboll 24-7. För det är det livet man lever. Så var jag också upp till var 21 liksom. Och sen så tänkte man någonstans här, okej, men hej, är det här bra för mig? Att så här, gå runt och tänka på min träning och på den här passningen jag missade i 8 timmar innan nästa träning. Jag tror inte det. Och ofta så är det typ så här, många som gör det, men det är typ lite den här att typ, om man bara tänker på det för mycket och vill det hela tiden för mycket, så blir det typ bara, det kan bli dåligt bara. Så jag tror att det är bra att ha ett annat kreativt utlopp.
Jag tänker spontant, nu när du rabblade namnen, Vecchia, Sögård, Ortmark. Det finns ett BP-mönster här. Alltså det är, det är tavlor och musik.
Kante har också.
Ja, Kante, exakt. Ja, så att det finns, kan det bli något liksom, någon vernissage på Grimsta sen? Exakt. Bilder och musik, live och sånt.
Hjälpte ju Ort, Jake med en jingle till deras klädmärke förut.
Bara en sån sak.
Ja, men det var lite det som jag ville landa i, var att bilden av BP utifrån, och så som jag tror i mångt och mycket att det är också, att det handlar så sjukt mycket om fotboll i ens uppväxt. Att man lär sig från elitsatsningen, börjar så ung ålder, och man lär sig att du ska leva fotboll, du ska även på din lediga tid tänka hur ska jag bli bättre på fotboll och sådär. Att det kanske är det som leder till att ganska många BP-produkter i 18-20 års åldern blir några av de få fotbollsspelarna som faktiskt börjar göra annat. Mm. Är det att man kan känna att så här, fan, jag har bara gjort fotboll sedan jag var 6 år gammal här. Jag är 20 nu, jag måste hitta liksom någonting annat att göra. Tror du det kan ha med BP:s liksom ganska hårda fostran av fotbollsspelare att göra?
Shit, hur ska man lägga det här ett kort svar? Alltså, i grund och botten nej. För jag tror att jag menar, kollar på de som också tar sig ut tidigt och får tidiga genombrott från BP, så är det en fungerande modell. Liksom. Jag tror mer generellt för alla att så här, träna är skitbra. Träna mycket är jättebra. Men när du inte tränar, då är det bra att göra någonting annat. Och det är väl lite det som jag liksom eftersträvar med musiken. Att så, okay, nu har jag gjort min träning. Jag kanske gjort det här vid sidan om. Nu kan jag fokusera på någonting annat. För att det är bra för mig. Och jag menar, hade jag märkt att min musik gjorde så att min fotboll gick dåligt, då hade jag aldrig gjort musik. Men när jag märker att min musik bidrar till att höja min fotboll, då funkar det liksom.
Det är faktiskt intressant att sen du började släppa musik har du ju faktiskt haft en väldigt bra utveckling på fotbollsplanen också. Ja. Det är faktiskt en väldigt intressant.
Ja, det är ju verkligen så. Kollar man på det utifrån så är det bara, alltså, innan jag började släppa musik, då var jag liksom en fiskpinne längst ner i frysboxen i division 1 liksom. Jag hade precis liksom, var skadad jämt och bara övertränad och du vet så här. Och sen efter det så när jag bara okej, men så här, fuck it, låt oss bara ha kul och träna för att man vill träna. Och när vi inte tränar så kan vi göra musik och bara försöka njuta av livet typ. Och sen dess så har det ju börjat bra liksom.
Mm. Det är jävligt intressant alltså.
Faktarutan är som någon grund här. Vi går vidare. Tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen på cirka 100 000?
Under. Långt under.
Men det har ju hela den här intervjuserien har ju lärt oss att den här snittlönen, den är ju nästan helt meningslös att fråga om. Exakt. För det finns 5 klubbar där alla tjänar långt över den och sen resten där alla tjänar långt under den.
Det är långt under.
Långt under, ja.
Men jag tänkte en grej vi ska lägga in här också tidigt. Det är ju ändå åldersfrågan, för du har varit inne på det. Så vi behöver inte dra den som faktor ut i grejen. Men du är 25 nu.
Jag är 25 nu. Fyller 25 i år.
Hur känns det? För att du är någonstans i det här mellantinget mellan talang och rutinerad.
Ja, exakt. Sätt. Jag är väl liksom, vad ska man säga? Det är ju jobbigt på ett sätt. För att fotboll är ju så himla åldersbaserat liksom. Samtidigt försöker jag typ intala mig själv att okej, men det har varit några år där jag inte har kunnat spela fotboll för att jag har varit skadad och hit och dit. Så jag försöker typ, vad säger man, subtrahera de åren. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Men någonstans nu känner jag väl att när jag kom in i seniorfotbollen hamnade i den här klassiska fällan att okej, mittback, vi sätter utan på en ytterbacksplats till att börja med. Och sen typ fastnade jag där i 3 år. Och alltså, som ytterback säger, jag är inte bra. Alltså, jag var inte bra som ytterback. Jag kunde liksom göra jobbet, inte mer. Och det var väl egentligen först förra året som jag fick spela, började spela mittback igen. Och det är ju där jag känner att jag har mina styrkor och mina kvaliteter. Mm. Liksom. Så att för mig är det ju någonstans att okay, jag är 25 år gammal, men det är liksom först nu lite, det känns som att ens resa har börjat. Liksom.
För mig utifrån har det varit lite så också, för jag följer ganska mycket Superettan Division 1 och lägre. Och jag ska vara ärlig och att jag tänkte att så här, du var en ganska dålig ytterback.
Ja, typ. Nej, jag var keff. Alltså jag var rutten.
Ja, och då tänkte jag, för man har ju sett den här, vad hette, förlåt nu, serien om er som...
Fotbollsfabriken,
just ja. Det. Bland allt ihop det med den där andra som Kristoffer Olsson de var med.
Blågula drömmar.
Blågula drömmar. Ja. Men Fotbollsfabriken, där var du ju med. Och sen så hörde man, så här, eller jag hörde inte riktigt något. Sen så är det i Division 1 och tänkte, ja det blev inget av honom. Men nej, så här, en ytterback som är 2+, liksom.
Ja, exakt.
Och sen nu när jag sätter som mittback både förra säsongen en del och framförallt nu i Allsvenskan då, så tycker jag verkligen att det är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och då har jag ju tänkt mer så här late bloomer-grejen.
Ja.
Men hur ser man på det då som spelare, att det har blivit så åldersfascistiskt lite, liksom fotboll som du är inne på lite, att så här, är en spelare över 20 så är den nästan slut om det inte hänt något.
Nej,
liksom.
men
har man fortfarande det här, jag är 25 och jag börjar blomma nu. Jag kommer kunna ta nästa steg, jag kommer kunna... Har man det eller blir man lite stressad av den här åldersstrukturen? Liksom?
Stressen finns alltid där. Det är nog snarare vad man väljer att göra av den. För mig har det väl mer handlat om att försöka bara typ vila i det och acceptera att okay, men det är late bloomers. Liksom. Och vi är väldigt många i BP som är late bloomers också. Många som kanske inte lyckades i sina tidigare klubbar men har liksom grundkvaliteter för att kunna göra det väldigt bra. Och det är väl det man ser nu, att vi är ganska många som gör det bra. Det är väl därför som alla kanske också lite halvchockade, för att säga okej, men så här, vi spelar faktiskt fotboll, vi spelar inte innebandy som vissa typ tänkte innan Allsvenskan drog igång liksom. Att så här, vi kommer från en fotbollsbakgrund och så länge vi lyckas få ut våra kvaliteter så kan vi vara bra liksom. Men för mig så är det väl mer att så här, någonstans också försöka fokusera bara varje vecka. Va? Inte tänka så mycket längre än det. Men sen är det klart att man har drömmarna kvar. Att, okay, men om det fortsätter liksom utvecklas här så är det klart att liksom man kan ta nästa steg och allt vad det innebär. Men sen var det ju ganska, det var ju ärligt talat ganska, var det ganska jobbigt typ. För att alltid när man var yngre var man liksom längst fram i ledet och som du sa, BP sitter 8 kull och hit och dit. Och sen så blir det, man åkte på en lång skada. Och så ser man hur alla andra börjar ta sig utomlands och ta de här stegen. Och själv så var det bara så här, gneta på liksom. Kom ingenstans. Men det är ju först nu då som det börjar gå lite bättre.
Jag ska säga, vi kommer prata mer om den sen som sagt. Men eftersom vi nämner BP's 98-kull hela tiden så kan man säga att det är ju liksom Gyökeres, Beijmo, Ekdal, Sabovic.
Bessa.
Är det Ortmark också?
Nej, han är ett år äldre.
Han är ett år äldre, just det. Men det är en liksom, det var ju känt som en superkul där det också gått väldigt bra för många. Till viss mån är väl Azor och var väl där också.
Han var där också. Ishud har du som är i Schweizer Bundesliga.
Ja.
Josef Ceesay var ju där också.
Ja, det är ju liksom, det är ju en elva som hade liksom gjort, ni hade slagit San Marinos landslag ganska lätt. Så kan man det. Ett halvt landslag hade ni kunnat få ihop i alla fall. Ska vi vidare?
Ja, vi ska vidare. Om du bara fick lyssna på en låt i resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Och varför?
Man får inte välja någon jävla klubbhymn eller något.
Nej. Eller sin egen musik.
Nej, ja, exakt. Pretentiöst. Då säger jag nog Wasted Times med The Weeknd.
Mm. Finns det någon backstory till varför? Eller bara...
Nej, otrolig låt bara.
Mm.
Jag frågade lite kompisar så här, det gör jag alltid inför söndagsintervjun, vad borde man fråga om? Vi har flera sådana frågor sen. Men en fråga som jag fick som var intressant var så här, följer du de som kommer från en liknande situations musiksläpp, till exempel Lance Hedman och sådär, som också kommer från kändis unge håll och släpper musik?
Nej.
För att din är ju mer, alltså nu tar ju jag, nu gör jag, det här är min åsikt, men jag tänker att din känns mycket mer professionell än vissa andra kändisungars musik. Liksom. Men du, man följer ju inte de andra och tänker att jag är fan bättre än Lance Hedman.
Nej, det gör man faktiskt inte. Även hur, så är det sjukt, så här, ser vi varandra på stan så bara, tja, det är bra. Så här, det är så här, ja, det har alltid varit så bara.
Kändishälsningen.
Ja, exakt. Bara, hey man, I know you know me. Nej, usch. Det nej, man, jag lyssnar inte så mycket på andra. Svensk musik generellt.
Fine, det är en vändning man aldrig trodde man skulle ta. Att Toto svenska sitter och diskutera Nepo Babies. Ja, och deras musikkarriär. Exakt. Ja, starkt. Och sista faktarutan. Visst, det är lite ledande fråga, men visst är du med i minst en WhatsApp-grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om det kom ut?
Ja, om du byter ut det till så här Snapchat-grupper så, ja. Ja.
Ja, där har vi en åldersavdelning. Ja, WhatsApp exakt, eller Snapchat.
Exakt, exakt. Liksom. Men, jo, men vad var det? Det var... ja, nej. Det är Snapchat. Just för den här enkla bilden som kan skickas och sen raderas den efter 10 sekunder. Liksom.
Mm. Jag får bara vara snabb på att inte någon bara nej, lägger exakt. Sig en snabb screen.
Ja, exakt. Ja. Men då ser man ju det också. Så då är det bara så här, hej!
Ja, bort med den. Bort med den. Ja, precis. Nej, det var faktarutan.
Jag måste säga att vi ska direkt in på 98-kullen. För jag frågade Peter Appelqvist, BP's allt i allo på många sätt. Han har alltid varit där, men är ju någon slags pressansvarig, ansiktet utåt, supporteransvarig. Han är ju allting på något sätt. Ja. Om så här, vad måste vi fråga om?
Okay. Alltså vad han tycker vi ska fråga om.
Ja, exakt. Ja, okay. Då så sa han att en fråga som måste ställas var att den här 98-kullen var i Sydafrika i vintras, proffsen.
Aha.
Berätta om den, vad var det?
98, jag vet inte, vi var bara, det var polare som drog på semester bara. Och sen var det inte så att vi åkte 15 man liksom. Utan vi var,
det var inte hela, nej, hela nej, truppen.
Nej, vi var 5 pers som drog dit bara.
Men ingen stökig semester?
Nej. Alltså, gubbsemester. Alltså, det var liksom, det var stranden och det var tennis och det var någon vinprovning. Ja, det var riktigt, riktigt vuxet.
Ja, men det var, för att vi fick också från Felix Beimo.
Han frågade han?
Ja, då skrev han, fråga honom lite om vår semester i Kapstaden inför säsongen kanske. Jag, Amadeus, Ekdal, Stensson och så vidare. Så att det känns ju ändå som att det har pågått shit där. Alltså.
Ja, men det hör ihop med den här Snapchat-gruppen.
Nej, det är ruskigt lugnt alltså. Ja. Ja.
Beimo säger också att vi måste fråga om din vidskeplighet. Det är tydligen så att du måste sitta första bänk i Fantasy Allsvenskan-laget. För då så håller de... håller nollan varje gång. Men berätta om, har du mycket vidskeplighet för dig?
Han är ju 10 gånger värre än vad jag är. Det är klart att man har små shit, absolut. Jag menar, efter vi åkte ner till Elfsborg och fick den i 5-0, så den ryggan tog jag inte med mig när vi skulle liksom möta Halmstad away. Bara för att när jag hade med den så gick det ju skit liksom. Så lite så här små grejer har man ju alltid. Och sen så var det ju kul just att så här, okay, men när jag var första bänk i hans fantasy så vann vi 3 raka liksom. Och sen så startade jag och sen nu blev det 0-0 och då vann vi inte.
Första bänk direkt igen.
Ja.
Men det är intressant med väskan här, för ni vinner ju sen mot Halmstad då.
Ja.
Är det den väskan du kör alltid nu då eller?
Ja, alltså det var bara helt enkelt 2 olika BP-väskor. Och så hade jag med mig en väska ner till Borås och sen så tog jag inte med mig den nästa gång bara.
Ja.
Bara för jag tänkte att så här, okay, men det gick ingen bra sist jag hade den här väskan. Och alla sådana där små grejer är ju helt betydelselösa, men någonstans också ganska viktiga typ.
Ja, men för det jag tänker att det kan också bli en låsning. Att om du skulle komma till match nu i helgen säger vi och upptäcka att fuck, jag har med mig fel väska nu. Liksom. Kan det vara jobbigt med sånt?
Så grovt är det faktiskt inte. Men jag, det är mer att jag gör allting i minsta detalj innan. Så att när det väl börjar så vet jag mig själv att okay, men jag har gjort allting rätt. Liksom. Förra året var det alltid kul att ett par skor med mig eller på mig på väg till match. Liksom. Och sen så åkte vi på stryk då hade jag inte de skorna igen. Och bara så här, små shit som man har bara för att så här, försöka någonstans tänker man maximera. Och bara så här lyckotokens typ.
Är det någon lagkamrat du har nu eller har haft som har hållit på till liksom galenskap med det där?
Vadå? Felix var ju helt dum i huvudet ett tag. Det var ju liksom, han trodde ju typ han skulle dö om han käkade gluten dagen före match typ. Alltså det var en period när han var helt extrem. Och sen så var det exakt samma sak. När han började skita i allt och bara liksom släppa på tyglarna, så har det gått skitbra sen dess liksom. Mm. Så det är klart att det kan ju gå till den graden där det sätter käppar i hjulen liksom. Och då är det inte bra. Nej, alltså någon som har gjort så här sjuka grejer, det var väl mer Kitten och hans vidskeplighet förra året.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hur är det med den situationen för er? Att han byter till ett annat allsvenskt lag efter att ha tagit upp er. Då pratar vi om Christer Mathiasson som ju var med här för 2 veckor sedan. Men just att ens tränare drar till ett annat allsvenskt lag när han tagit upp er i allsvenskan. Det är ju en speciell situation.
Ja, men absolut så var det ju speciellt. Alltså, det går ju inte att säga någonting annat. Men det var ju inte speciellt att han drog. Eller speciellt att vi fick nya tränare. Det var mer att det var lite oklart alltihopa som hände liksom i slutet av förra året. Och sådär. Men sen, jag menar, liksom, man kan aldrig säga om någon, liksom, man kan aldrig bedöma en situation när du är mitt i den. Nu efter några månader kan man ju liksom göra det. Och då kan man ju säga, ja, men det blev väldigt bra för alla parter liksom. Mm. Så att jag tror att det finns inte så mycket att säga där egentligen, annat än att så här, det är fotbollsvärlden liksom. Det är ju business liksom.
Jag tänker på just det du säger, att det var lite stökigt i slutet av förra året i BP. Det är ju den här omtalade artikeln om den här julfesten. Vad fan hände där egentligen?
Nej, det var ju... Ja, jag vet inte.
Är det preskriberat?
Ja, exakt. Nej, men det var väl... det var märklig stämning bara. Det var riktigt så här... Det gick att skära min kniv i luften typ. För att det var så mycket grejer som var... Trådar som bara hängde löst. Så här. Det var ju så här, alla tre boysen som drog till Djurgården var liksom så här. Det var alla typ vissa de skulle dra, men det var typ ändå inte klart. Så det var lite udda. Och sen så visste vi så här, okay, men vem ska träna oss nästa år? Typ. Det var så här, själva den grejen. Det var inte det att, det var nog inte det att varken han skulle dra eller att liksom, vi skulle få en ny tränare. Det var mer att vi visste ingenting. Men sen så skötte ju... Sen blev det ju skitbra. Och Cleva och Berglund har gjort det grymt liksom. Jag tror att i slutändan så får man ju bedöma det så. Men det är klart att det var konstigt där och då. Mm.
Men hur är det? För att det är ingen hemlighet att BP är en sån klubb där om det går bra så försvinner många spelare. Ja, och så det är ju hela modellen på många sätt.
Ja.
Men när man är i det laget här och nu, alltså som en spelare som du är...
Ja.
Försöker man bara säga till folk att så här, vad fan om ni stannar ett år här så kan vi klara oss kvar i Allsvenskan och etablera där uppe istället, sluta dra? Eller hur ser man på det där som alltså spelare när man vet att folk är på väg bort?
Där skulle nog typ Gurra kunna svara bättre på. Alltså, för han har ju varit där så pass länge och varit igenom allting. Det här är liksom första gången för mig som jag är liksom spelar i ett kontinuerligt i ett lag som går bra i BP. Men man såg ju verkligen det förra året. Okay, men Theo, Wilmer och Lukas, alla drog. Och Wilmer var väl egentligen den som hade spelat mest. Typ. Men det blev ju en sån grej. Det blir ju såklart så i BP. Alltså, så här, det går i cykler alltid. Typ, så här. Att det tar 2-3 år för nästa kull att komma. Och det är ju vad som händer med truppen de här 2-3 åren. Det är väl det som är det viktiga. Och det tror jag att det är det som de försöker liksom bygga och etablera nu. Att så här, oavsett ifall talanger drar så ska vi fortfarande ha ett konkurrenskraftigt lag. Liksom. Och det är väl någonstans där som jag tror att den här balansen behöver finnas.
Men jag ska säga att när man kollar på er nu så det är ju inte riktigt det som folk tänker att det ska vara. Att BP bara är en massa talanger som springer runt och är härliga och ska bli sålda. Liksom.
Nej, exakt.
Utan när man kollar på BP nu så är det ju faktiskt ganska många ja, men 25-åringar. Vi har ju etablerade BP-spelare. Alltså Leach Holm, Samuel Magnusson, du, Oskar Pettersson. Alltså sådana som inte 17, utan som faktiskt har spelat en del.
Ja.
Tror du det är det som gjort att folk underskattat er? Att folk har inte riktigt haft koll på att det faktiskt inte bara är en massa talanger, utan det är ganska etablerade BP-spelare. Liksom.
Nej, men jag tror väl att det är en blandning där. Som jag sa innan så är vi ganska många som inte fick vårt genombrott när vi var 17-18. Utan som kanske får det lite senare och tagit den långa vägen. Det är många i vårt lag som har harvat i divett och liksom hoppat runt mellan superettan-klubbar och sådär. Så jag tror väl att det som vi försöker göra nu som lag är ju bara att ta det vecka för vecka. Och jag menar, nu känner vi ändå att vi är inne i det. Och vi har liksom ja, men någonstans visat vad vi kan. Men samtidigt känner ju vi som lag att okay, men vi kan fortfarande mer. Och det är en ganska skön känsla att ha, tycker jag. Men det är väl som du säger att det är inte så många talanger som kommer underifrån. De som har spelat är ju mer eller mindre Filip då. Och sen har väl Richie och Fredrik hoppat in typ.
Ska vi säga Filip är säkert målvakt då, som var med oss i veckan och som ju gjort en jävla succé.
Så det är klart att jag menar, vårt lag nu är äldre än vad man kanske tror att det är. Men återigen så är det många som liksom inte visat upp sig på den här nivån innan. Så det är ju självklart att folk inte har någon aning om vilka vi är. Alltså så här, köper det.
Hur mycket har det betytt att få in spelare som Kalisir och Agardius, tänker jag, bara som personer som kan allsvenskan? Liksom?
Svårt att säga nu, men de har ju kommit in skitbra i laget och hjälper oss som inte varit med om det innan. Liksom. Men där tror jag någonstans också att så här, Våran trupp är så himla vad ska man säga, vi vet liksom att det är hårt jobb och bla bla bla, alla de här klyschorna liksom. Men just de som har lite allsvensk rutin innan är det väl bara skönt att ha dem, för de kan också referera till hur det har varit i deras andra klubbar. Så att ifall de kanske säger bara hej, idag var en bra träning liksom, då vet man att okej, men då var det en bra träning, för de har ändå varit i de här klubbarna innan liksom. Ibland är det ganska svårt att liksom avgöra hur bra man är när man inte har sett så mycket annat.
Jag tänker där för dig som fellow back liksom. Mm. Hur är det att spela med Kalisir? Han känns som en härlig figur.
Ja, nej. Otrolig. Alltså, grym människa. Jag tror också det är det. Jag tror vi är bäst människor i vårt omklädningsrum. Och det kommer väl också från att många har tagit den långa vägen och behövt göra annat och liksom inte sådär. Men jag tror det är ju svingött, och jag tror att verkligen att jag tror att BP värvade folk inför den här säsongen som är bra personer. Så att liksom, vi har ett lag, och sen är det inte bra personer som vinner fotbollsmatcher, men kan man hitta en kombo så är det nog det bästa.
Jag tänker på din roll där. En till fråga vi fick av Peter, som jag undrar vart han ville komma med, var att han bara skrev så: be honom berätta om hur han blev vice lagkapten. Och sen skickar han med en sån emoji som svettas lite, som att här finns en sjuk historia.
Va?
Ja, jag vet inte vad han menar med
jag det. Vet inte heller riktigt.
Be honom...
Du är vice lagkapten.
Ja, jag tror det.
Ja.
Ja, hur blev du det, undrar han.
Ja, det är, jag vet inte. Det är väl tränarna som bestämde det, eller?
Ja, det fanns ingen story bakom.
Nej.
Det var bara Peter undrade.
Han kanske har någon sjuk story som han...
Eller så bara undrar han själv och fattar inte.
Ja, liksom. exakt.
Svagt av Peter, får man ändå säga.
Ja, väldigt svagt. Ja. Oväntat svagt.
Hur blev jag vice på lagkapten?
Men är du en ledarfigur i laget?
Svårt för mig att säga, men det får, kanske man ska säga någon annan. Men det tror jag att jag är. Det har väl fått det förtroendet av Olof och Andreas också. Så att, men det, vi är många ledare faktiskt. Så att vi är många som vill liksom ta tag i det. Så jag tror att det är snarare det ansvaret att vi, det är lättare att dra det när vi är fler liksom. Och det är väl så som det är just nu. Sen är det väl att jag kanske har en lång bakgrund i BP och allt det där som gör så att jag kanske får binden, men det är många andra också som bidrar.
Jag tänker tillbaka till där jag började här med liksom resterande ditt gäng från ungdomen. Mm. Hur var det att se så många av dem flyga? Alltså för att om vi pratar om Gyökeres, Asoro och Beijmo och så vidare, det är ju väldigt många som får en ganska tidig utlandsflytt och en tidig karriär och sådär.
Yeah.
Men medan som du säger att det inte riktigt lossnade för dig i den åldern, kunde man glädjas rent åt dem, eller var det också så här?
Jag gladde mig bara, och fortfarande så. Jag tycker det är skitkul liksom. Och speciellt de som man är liksom nära idag. Så att för mig har det bara varit roligt. Men sen är det klart att det är ju självklart att man så här, okej, men jag vill ju också liksom, för mig har det varit lite mer att jaga dem. Så att det har varit bra för mig på ett sätt. Liksom fascinerande att se den vägen. Så att det har inte varit jobbigt för mig, utan det har bara varit roligt. Men sen har det liksom varit mer skämtsamt internt liksom, att så här, ja, men man är stämsbandens polare liksom, och det är bara att försöka gnugga upp liksom.
Just att Gyökeres skickar en bild på sitt så Player of the Month
pris det var ganska kul. Han drog den så här, Player of the Month, och sen så fick jag också Player of the Month fast i BP då. Och då var det så här, skillnaden på priset var så extremt. Det var så här, BP var så här ett klistermärke på en liten så här glaskub. Så här, noll ingraverad text, ingenting. Och deras är bara så här, det ser ut som en så här pokal du har vunnit.
Glas värt liksom 10 000 pund.
Ja, exakt. Och han har så här 15 sådana där hemma liksom.
Det kan vi fråga dig nu. Jag har alltid sagt Gyökeres. Men kommentatorerna har nu bytt till Gyökeres och sånt. Vad fan ska man säga?
Jag vet inte, men vi säger Gyökeres.
Om hans kompisar säger Gyökeres, då måste jag också få göra det.
Det tycker jag.
Men fan vad skönt.
Ja, det är starkt.
Jag tänker det, jag ville komma in på lite mer på BP också. Vi har ju nämnt att Kitten lämnar inför säsongen och sånt. Men vad har Olof kommit in med? För att ni var ju ett frejdigt offensivt BP redan förra säsongen. Men en skillnad nu som jag kanske inte trodde att det skulle vara i Allsvenskan är ju faktiskt hur stabilt det ser ut bakåt. Helt plötsligt nu också. Har det varit 4 supermatcher i rad bakåt i princip. Är det Olof som kommit in och förändrat något, eller vad är det som har landat liksom?
Absolut är det Olof, tror jag.
han det är klart att så här, har du den som kanske har liksom bäst karriär av backarna i svensk historia, så är det klart att kan man någonting om försvarsspel. Och sen så är det väldigt, alltså jag menar, både han och Andreas är väldigt liksom kunniga tränare om fotboll generellt. Men det är ju självklart att det har hänt någonting. Och det ser man väl också att liksom försäsongen, det fick ta sin tid. Det väl laborerade mycket mellan system och positioner och så här, hur ska vi spela, hur får vi ut våra spelars kvaliteter till max. Och även i början av allsvenskan, om man ska vara ärlig. Det var liksom så här, var väl någonstans efter Elfsborgsmatchen som vi någonstans började hitta någonting som faktiskt funkade. Och vi började också tro på det liksom. Men det är ju självklart att han är väldigt kunnig inom försvarsspel liksom.
Hur tar Olof och Andreas ut varandra liksom, både tränarmässigt men också personlighetsmässigt? För det är liksom, man pratar om duos. Den mest kända är väl liksom Kim och Tolle. De är ju på sitt sätt. Men hur är Olof och Andreas som konstellation?
Bra. Av det vi ser i alla fall. Sen är det liksom, jag tror att Andreas är väldigt liksom kunnig alltifrån på teknisk detalj liksom, inte anfallsspel och allt vad det gäller. Och sen så blir det väl mer att det är många runt om i klubben också, alltså i staben, som också liksom hjälper till. Men jag tror att de kompletterar varandra bra. Jag tror att båda liksom, de lär ju också känna varandra mer och mer, precis som vi i laget liksom. Så jag tror att det finns mycket potential till att utvecklas och att det redan är bra.
Ni som spelare, liksom, så här, man pratar om så här, just när det är duos, att det är en som är liksom utåt och tar allting det där, och den andra som är mer internt, att spelarna kommer att prata med till exempel. Hur ser det ut på den fronten? Eller kan man snacka med båda? Eller?
Ja, men där är de båda. Du kan komma till båda och fråga. 100%. Och sen så är det väldigt högt i tak, tror jag. Så att jag tror att de gör också oss spelare mycket utrymme och tala och liksom säga vad vi tänker och vad vi tycker.
Jag tänker på, det har ju varit en snackis i princip alla mediala sammanhang, det här att Olof har kombinerat tränarjobbet med kommentators- eller expertjobb. Just när det gick dåligt där i början av säsongen, både här och i andra program, så satt vi och sa att så här, vad fan tänker spelarna när han åker iväg till London dagen efter en förlust sådär liksom. Hur såg ni på hela den? För det blev ju en medial snackis, men hur såg ni truppen på... Dels att det blev en snackis, men också grejen av att han kombinerar tv-jobb med tränarjobb liksom.
Jag tror inte vi trupp gjorde någon grej av det, ska jag. Jag tror att det blev större medialt än vad vi tänkte eller tyckte liksom. Jag tror att, alltså jag menar, vi har en så pass stor stab så att vi kan bedriva verksamheten då. Men att det liksom är... Ja, jag vet inte vad man ska säga det talat. Det är liksom det var ingen stor grej för oss. Sen fattar jag att det blir en grej medialt kanske. Men för oss som spelat upp, så var det bara så här, vi tränar ju liksom. Och det var så här, ja, kanske vi brukar ju vara lediga också någon onsdag, så det var liksom inte, det var ingen biggie.
För att knyta ihop någon liten avsnittssekt där. Kan det ha varit en hjälp att komma från det sammanhanget och göra och fatta att mediala saker inte alltid betyder något på riktigt?
Ja, intressant fråga. Det tror jag nog. Jag tror att det ofta medial så är det också så här. Jag tror att allmänhet älskar att göra saker och ting, blåsa upp det och göra det stort och göra det allvarligt och liksom det här är katastrof. Men så här, bara, ja, men det tog inte så lång tid. Eller så här, han missade ingen träning. Eller så här, han kanske kommenterade på avstånd. Alltså så här, jag menar, liksom, folk började helt... det var enda jag såg var bara efter vi torskade mot Elfsborg. Bara så här, BP torskar nu och alla räknar ut oss. Och liksom, nu är det Champions League i veckan. Men så här, liksom, vi hade full spelartrupp och full tränarstab den veckan. Och så tänker folk att så här, nu ska han missa. Så här, nej, han missar ingenting. Så att det är klart att media älskar att blåsa upp grejer och liksom försöka skriva någonting som får mycket likes. Liksom.
Men jag tänker att man kan ha en förståelse inför liksom det fenomenet. Mm. Om ens uppväxt också varit att det varit 600 rubriker om något Carola gjort. Mm. Men ni har samtidigt bara suttit hemma haft en vanlig kväll och ätit tacos. Liksom.
Ja, exakt, exakt.
Att man förstår att det som vi i tuttosvenskan sitter och vrålar om, det betyder inte så mycket på riktigt.
Nej,
liksom.
Nej, så är det absolut. Ja, jag kan bara säga ja. Det är liksom, du har rätt i det.
Hur har, om vi fortsätter på det spåret lite grann, hur har ditt eget förhållande eller relation till media sett ut över åren? Och då menar jag inte bara liksom skvallepress, om man vill säga det så, men även liksom med din egen karriär, fotboll och musik och sådär.
Det blir ju någonstans som en typ tredje förälder typ. Och även hur, oavsett hur vrickat det låter, så blir det ju så, för att såhär allting, skulle man göra något sjukt så kommer det stå i tidningarna liksom. Och sen var det inte så att jag kände att jag ville göra något sjukt, men det var liksom du var ju liksom i offentligheten på ett annat sätt. Så kanske att, om jag ser tillbaka på det nu, så kanske att man liksom kanske var lite skygg eller höll tillbaka lite, för att man tänkte typ lite den här inte paranoid grejen, men så här someone's watching typ all the time typ, den grejen. Och det släppte man ju senare i tonåren liksom. Men jag tror att man lärde sig ganska tidigt att okej, allting som morsan och farsan gör blir det skriverier om. Och det gäller nog mig också. Även om jag inte gjort någonting, så räcker det bara att jag har liksom samma namn. Så att det blev ju någonting annat när man växte upp.
Så att det liksom, man visste, risken fanns hela tiden att saker som pratades där kunde spilla över på dig. Och så att det blev en stämpel liksom.
Ja, exakt, exakt. Ja. Och det var, man var ju trött på det där efter ett tag också. Det var bara så här, ibland var det bara så här, men måste ni göra saker som gör så att ni hamnar i tidningen hela tiden? Alltså så här, man pallade ju inte med det till slut. Det blev ju någonstans det att så här, klart att det spiller över på en själv när du är så här, 8 bast och ska gå till skolan, och sen så går du förbi kiosken och så står det tidningar där vad som hände igår kväll på någon efterfest typ. Alltså det är så här, det blev ju någonting att förhålla sig till. Så att det är ju inte konstigt.
Nej, det är liksom, alla känner ju igen sig att man har den relationen till sina föräldrar, att man är som mamma eller pappa, sluta liksom. Men den är väl liksom upphöjt till en miljon.
Ja, exakt.
Men jag tänker vi kan väl ändå runda av med att prata lite om BP-säsong. Vi har ju haft med Oscar Pettersson här ett par gånger, och bland annat då fått själv för att vi tippade er sist i serien, precis som många andra gjorde.
Det var en utskällning som hette duga av Oscar. Utskällning, det var
mer... Han frågade väl bara, vad tror du?
Mer så lite fireback liksom.
Ja, men där har ju visat sig i alla fall än så länge ha en tydlig poäng liksom.
Ja.
Men har det varit lite av en tändvätska för truppen också, att en samlad mediekår har tänkt att BP som vanligt ska åka ur igen? För att det känns ju som att ni är på en psykiskt och spelmässigt helt annan nivå än folk har trott.
Ja, så är det ju. Och sen är det ju, alltså, det har bara gått 7 omgångar, så det liksom, man kan inte sitta här och vara kaxig liksom. Men det är väl absolut så att vi har fått en helt okej start. Och känner väl att vi har kommit upp till den nivån nu, att vi är konkurrenskraftiga, och vi har fortfarande potential till att göra saker bättre och utveckla vårt spel. Och sen är det klart att vi i laget, det är inte så att vi har satt upp så här planscher och bara så här, kolla, de tippar oss sist, utan det är mer bara att man har sett varje tips och bara typ så här, den också. Alltså typ så här, det är som att folk bara tippade på autopilot. Det sa ju Andreas också så här. Jag menar, vi vann Superettan förra året med ganska mycket marginal ner till Halmstad. Och helt plötsligt så tippar folk Halmstad i mitten, men vi ska komma såklart sist. Och jag fattar, de har ett lag som har flera allsvenska matcher, och de har varit där tidigare och hit och dit. Men jag tror att folk absolut inte riktigt tog oss på allvar. Dels för att vi är BP, tyvärr. Men också för att vi hade spelare som inte hade testats på den här nivån riktigt innan. Ja, det är inte konstigt, men jag tror att folk ser att vi kan spela fotboll.
Det var ju direkt, eller när du pratade om det var ju direkt, Peter var ute med bäst i stan t-shirt. Det är ju...
Nej, vi skickade den på bussen för hela tiden, så han bara, ta bort det där nu. Ja. Eller Samuel var väl den som flippade mest, men
Det var väl någon säljknep.
Ja.
Men där...
det får man, det gjorde han ju bra. Det var ju typ utsålt mot Göteborg, så det funkade ju från Peter. Mm.
Mm. Men när den där kommer upp, känner man som spelare då att men för fan vad du jinxar saker här?
Nej, så känner man. Och absolut jinxen liksom. Och sen ja, det tog en vecka och sen var Djurgården om oss på målskillnad. Liksom.
Ja, det är samma poäng. Det är två, ja, mål, två, ja, mål bättre.
Ja, exakt. Mm. Men ja, nej, så känner jag absolut. Det kan vi inte ljuga om.
Men om vi ser på det här nu då, som sagt, det har bara gått 7 matcher och det är svårt att, alltså man ska inte titta på tabellen 7 matcher in, det fattar ju vem som helst. Ja. Men,
stop the count typ.
Men hur bra tror du att ni, uppenbarligen tror ni på att ni har det som krävs för att stanna kvar, det måste man ju göra, men vart någonstans, om ni får träff på saker, vart lägger du BP i, över en allsvensk säsong?
Det är så svårt, men det blir också på lite så här, nu har så här Malmö fått en rivstart och jag tycker väl att det var en sån match där vi, när vi mötte dem, att så här, ja, men vi kunde haft 3, vi borde haft 1, fick 0. Så det beror också lite på hur mycket stolp ut och stolp in man har. Och såklart de andra lagen också. Men jag tror ju att vi har möjlighet att slå vilket lag som helst. Om vi lyckas komma upp på vårt max. Liksom. Mm. Och det kände vi väl mot Malmö. Att så här, hej, vi kan slå de här. Och sen så liksom rann det iväg. Gled oss i händerna på 5 minuter typ. Och det var ju surt. Men det gav också en känsla av att så, okay, men vi lyckas ju bara få träff på det som du säger, så kan vi göra någonting väldigt bra. Så att, ja, jag menar, det är svårt att säga. Jag menar, det är också så här, alltid hur mycket kan du säga som fotbollsspelare? Liksom, så här, du kan ju alltid säga typ 5% av vad du egentligen kan eller vill säga. Så att, jag tror bara att vi kommer ta det vecka för vecka. Försöka få så mycket poäng vi kan och så får man se vad det leder. Det är det tråkiga svaret, men det är det man behöver ge.
Utöver Sidklev, vem blir talangen som vi inte känner till än som slår igenom i år?
Alltså Richie har gjort lite mål och bidrar verkligen när han kommer in. Och sen så har det ju, vi har ju Fredrik Nissen som har hoppat in någon match sådär. Han sitter ju på ett så här 24 timmars lån också med Täby, så ibland spelar han med dem. Men jag tror båda de kommer ju kunna bli riktigt bra. Alltså. Och sen, ja, jag vet inte. Det beror också på vart det öppnar sig. Men de två är väl de som ligger närmst, tror jag ändå.
Jag får säga att vi hade fel i det mesta kanske, men då hade vi rätt på talangerna, tror jag. För vi sa nog Nissen och Sidklev i vårt inför avsnitt. Så det är ändå...
Där får vi ändå ge oss själva en klapp på axeln.
Ja. En liten klapp. Sista spelaren jag undrar om, för att det har blivit en personlig favorit för mig, är ju Leach Holm. Alltså. Mm. Vilken spelare. Hur bra är han på träning och sånt? För jag tycker den där... Alltså det är vissa passningar känns som liksom, är det här Xavi nu? Ja, eller exakt, vad är det som pågår?
Ja, hur bra är han? Han hade ju en här mot Göteborg som var helt sick.
Ja, som Sean Sabetkar la ut på Twitter.
Exakt, Sean Liten. Ja. Exakt. Nej, men det är klart att och det är väl som Samuel säger också, att så här, han är ju också en sån här som var bara, det är så här, gnetat. Alltså verkligen liksom gnetat i divet och superettan. Och sen så först förra året så hittade han en fantastisk roll som sexa typ. Från att ha varit mer än 8-10. Men han kan egentligen spela överallt på mittfältet. Och det är väl såklart att han är väldigt viktig för oss. Kort sagt. Grym. Alltså, liksom, all praise. Och sen så är det liksom, vi är ett bra gäng som bara försöker liksom bygga varandra och liksom, ja, jag tror inte han har tagit en lång väg, så att han kommer fortsätta liksom vara ödmjuk och trycka på och utvecklas.
Håller ni honom på jorden lite när han ändå är halvmedial, när han sitter i diverse studios och sådana
exakt,
saker?
Exakt, hörru, Elm, ta det lugnt. Men nej, han är bra på att hålla sig på jorden själv faktiskt. Så att det behövs inte.
Jag tänker, som faktiskt sista fråga från mig i alla fall då. Ser du dig själv ta nästa steg och i så fall vart? Nu när det faktiskt, som du säger, har börjat lossna ganska rejält för dig på plan.
Nej men, alltså, jag är väl en av de många som också sitter på utgående med BP. Jag menar, jag hyser bara kärlek gentemot BP, så vi får se vart den här säsongen leder, ifall de i slutet vill ha kvar den, eller ifall man lyckas liksom, ja, hålla sig kvar på den här nivån. Det är ju det man vill liksom. Svårt att liksom uttala sig nu efter 7 matcher, Men det är väl självklart att, att man vill spela allsvenskan. Och gärna lite mer därtill. För att, ska jag vara ärlig, så är ju allsvenskan ingen superserie. Liksom. Det är det vi har här i Sverige och det är liksom fantastiskt roligt. Men jag tror alla har ju den här drömmen om att spela högre.
Det finns ju mittbacksbredd behövs i IFK Norrköping kan jag säga. Så att, du är varmt välkommen. Det enda nackdelen är att då skulle jag ju dra ihop någon Carola-baserad ramsa, ja, bara så att du vet. Men, så att, om IFK Norrköping hör av sig, då får du liksom väga plus och minus. Ja, minus är okay. Att Tapper kommer stå full och köra någon Carola-ramsa.
Har du någonting på volley eller? Alltså jag tänker ju den här Falco-låten Rock med Amadeus. Det hade varit fint att du drog den. Amadeus.
Ja, du är ju kompatibel där.
Ja,
annars känns det som att det skulle kunna bli liksom någonting på, vad heter det, Carolas tolkning av Gloria. Eller något annat. Liksom. Lite så sydländskt inspirerat.
Ja, men vi får se. Men du är välkommen till IFK Norrköping i alla fall. Jag gillar inte BP. De har fixat den här intervjun åt oss. Jag försöker värva honom live här. Jag har Tonnas nummer förresten. Du kan få det efter inspelningen. Hörru, Amadeus, jättestort tack för att du ville vara med. Och lycka till i Allsvenskan.
Tusen tack. Tack.
Stort tack för att du kom. Wasted times I spent with someone else. She wasn't even half of you. Reminiscent how you felt. And even though you put my life through hell, I can't seem to forget about you.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.